Hej och välkomna till Psyksmart avsnitt 2 som idag ska handla om ätstörningar. Tjena!
Hej!
Det är Karin.
Och Anna.
Här i studion. Anna, hur är läget?
Jo, det är bra. Jag har precis återhämtat mig från en liten sjukdomsperiod. Så jag är så himla glad bara att vara på benen igen, typ.
Vilken sorts sjukdomsperiod? Var det en psykisk eller en fysisk period?
Kan man fråga sig? Nej, det har faktiskt varit en väldigt fysisk. Det har varit någon slags influensa typ. Och jag har hostat som en galning.
Och
du vet, när man hostar så man får så här träningsverk. Så jag känner mig typ... jag känner mig lite vältränad nästan i magen nu. Efter att ha,
men det där så kan jag insåg att min fråga var en så här trick question. För att vara psykisk och fysisk sjuk är ju egentligen samma sak, tycker jag då. Efter så här studier om psykisk sjukdom och vad som händer så här faktiskt i hjärnan med kemiska obalanser och så vidare. Men herregud, när man pratar så här allmänt tal. Jag menar, jag är också sjuk nu, men jag har bilhålinformation och då säger jag att jag är sjuk liksom.
Så har du bilhålinformation?
Det kanske jag sa.
Karin.
Men jag har bilhålinflammation. Men nog om våran egen hälsa för stunden. Idag ska vi prata om ätstörningar och vi har två intervjuer framför oss.
Ja, så vi tänkte att vi kan ju börja med Sofie Folger som är psykolog. Eller som precis har blivit utexaminerad, eller hur?
Precis.
Ja,
hon är en god kompis till mig och hon, när vi gjorde den här intervjun så var hon inte färdig. Då hade hon kort kvar, men nu är hon examinerad och jobbar på BUP faktiskt, här i Lund.
Jättekul.
Ja.
Ja, och sen så kör vi intervjun med Malin Lagerstedt som är väldigt... Hon har ju själv varit med om en ätstörning fram och tillbaka. Hon har skrivit en egen bok och det är väldigt... hon är grym.
Hon jobbar mycket med frågan och hon är också beteendevetare.
Och föreläsare inom ämnet.
Precis.
Så. Ja, men då kan vi väl sätta igång med Sofie Folgers intervju.
Det tycker jag. Finns det något sorts bakomliggande skäl till att man drabbas av en ätstörning, tror du?
Forskning håller ju på väldigt mycket och funderar över exakt den här frågan. Vad kan vara riskfaktorer och vad finns det gemensamt för de personerna som drabbas av ätstörningar av olika slag? Det man har kommit fram till är väl egentligen att det finns samband med om man har upplevt något traumatiskt kanske i tidigare livet. Men framförallt finns det stort samband mellan att känna sig nedstämd eller vara deprimerad eller ha olika ångestsymptom. Tvångssymptom, det finns även med vissa personlighetsstörningar, borderline till exempel.
Okej. Okay. Men vad kan man säga, någon sorts enkel förklaring på en ätstörning? Det är ganska... Jag tycker att begreppet kan vara ganska svårt i stil. Att man har ett stört förhållande till mat.
Ja, men det är precis det som du säger, tänker jag. Att stört förhållande till ditt matintag. Jag gillar i och för sig inte ordet stört så mycket. Utan det är snarare så här abnormalt, skulle jag säga. Man går från att ha ett sunt förhållande till mat till att ha ett osunt förhållande till mat, till vikt, till hälsa och träning.
Och det här kan ju stå.
Det. Som alla de här olika ätstörningarna som finns har gemensamt.
Ja, men jag tänker det att om man har en ångest som man kanske inte riktigt vet vart den kommer ifrån. Så kan det finnas någon del av sig, en som vill bedöva det eller... koppla på fokus på något annat så man kan på något sätt fördriva de här ångesttankarna.
Ja, precis. Alltså, det man brukar prata om handlar ju mycket om det här med kontroll. Det har du säkert hört. Det läser man alltid om att det är ett sätt att ta kontroll över någonting när man känner att man inte har kontroll över något annat i sitt liv. Och det är ju en faktor som faktiskt många upplever stämmer överens. Att det kanske är någonting som rubbas i livet som du inte kan göra någonting åt. Och för att känna att du har makt över ditt eget liv så tar du kontrollen över något annat. Och vad finns då som vi kan kontrollera bättre än det vi stoppar i vår mun? Och dessutom så ger det ju en direkt... det visar sig direkt i effekten att du faktiskt kan förändra din kropp och hur du ser ut.
Absolut, och kanske passa in bättre i samhällets normer och vad vi ser i reklam och liknande.
Ja, visst.
Kan man säga att det finns några symptom som man kan se dels i sig själv eller att man märker att okej, nu gör jag det här och det har jag hört. Liksom, det här är någon sorts gränsdragning eller finns det någonting man, vi kan informera just anhöriga om som oroar sig?
Anhöriga, det är ju väldigt svårt eftersom att det finns så många olika ätstörningar och att jag tror att det finns en subjektiv anledning till till varje persons utveckling av det här sjukdomstillståndet. Så, och man ska inte glömma heller att det här är ganska lumska sjukdomar, för att i alla fall så syns det inte utanpå helt enkelt, utan det är någonting som sker inne i huvudet på de flesta personer. Och därför så är det jättesvårt för anhöriga att förstå vad det är som pågår.
Mm. Det är väl också ganska lätt att i det här lura sig själv på något sätt. Det är väl ganska, jag vet inte, jag får lite bilden av att man begår den största liksom bedrägeriet av alla, för att man lyckas manipulera sig själv.
Mm.
Att tro att det här är någon sorts bra lösning och att det är bra så länge man kontrollerar maten.
Det blir ju en illusion av någonting som, ja, det stämmer inte helt enkelt. Nej. Du gör dig själv en stor björntjänst, men det ska man veta att det, de här personerna som drabbas av det här, de blir så insnurrade i detta så att man ser helt enkelt inte att man lurar sig själv.
Men jag tror inte det man riktigt förstår det förrän man är där. Man tror att ah, men så länge jag är i vikt så är det lugnt. Jag kan göra det med vilka medel som helst. Och sen...
Ja, alltså det här eskalerar ju också. Det är det som är det som gör att många av de här ätstörningarna är livsfarliga. Alltså dödliga sjukdomar som i de absolut värsta fallen får dödlig utgång. För att när du väl har börjat med ett beteende som du tycker att du får belöning av hela tiden, så är det väldigt svårt att sluta.
Absolut.
Och det blir större och större och större. Och till slut så har du ingen möjlighet att backa det här utan professionell hjälp.
Precis. Men jag tänker då, ätstörningar, det är ju ett ganska brett begrepp.
Mm.
Vad finns det för olika typer av ätstörningar?
De vanligaste som vi hör om är ju framförallt anorexia nervosa. Sen så finns det ju bulimi nervosa. Det finns även en som kallas för hetsätningsstörning. Sen så har vi ju det här ortorexi som är ganska nytt.
Som
faktiskt inte, ja, det har faktiskt inte kommit in i den nyaste diagnosmanualen än.
Det finns inte?
Ja, men det är en annan historia huruvida diagnoser finns, ja, eller om det är en social konstruktion. Det kan vi ta ett annat
det är
avsnitt.
Annat.
Men vi ska se så här. Vad jag vet i alla fall i den nya diagnosmanualen som heter DSM-5 som kom relativt nyligen.
Och som ges ut av American Psychology Association.
Precis, det är amerikansk diagnosverktyg kan man säga.
Mm.
Där man listar alla diagnoskriterier och så vidare. Där finns inte ortorexi ännu.
Okay.
Men det talas väldigt mycket om det här.
Ja, det går ju också lite in i varandra det här. För man, samtidigt som man tränar mycket så börjar man ju ha väldigt kontroll på vad man stoppar i sig. Så även om man näringsmässigt får i sig exakt på prick antal kalorier uträknat, så är ju inte det riktigt friskt att lägga så mycket tid på det här.
Nej, men det är just det där med att det tar över din livskvalitet och försämrar den både liksom fysiskt och socialt.
Absolut.
Men jag ska nämna det också att det här var bara 4 ätstörningsdiagnoser. Men det finns otroligt många fler. Jag tycker framförallt att man bara ska vara vaksam på det här abnormala förhållandet till mat, vikt och hälsa och träning.
Mm.
Och sen så pratade du och jag om det här med UNS också.
Precis, det är lite räddningen för det här när man inte helt stämmer överens med till exempel anorexia-diagnosen.
Ja, precis. Det är så UNS står för utan närmare specifikation och är liksom en kompletterande diagnos nästan kan man säga. För om man exempelvis inte uppfyller alla kriterierna för anorexi. Och ett kriterium är exempelvis att man blir av med sin menstruation. Alltså att man blir så underviktig så kroppen prioriterar helt enkelt andra nödvändigheter.
Ja.
Man har inte energi nog att eventuellt bli gravid med ett barn. Utan det är något annat som måste prioriteras först. Skulle det vara så att du inte uppfyller det kriteriet men uppfyller alla andra kriterier enligt anorexi, så kan man då få istället UNS utan närmare specifikationsdiagnos. Och den kan se ut precis hur som helst.
Vilket nästan är ganska bra, för att då enligt den anorexia-diagnosen så krävs att man gått väldigt, väldigt långt. Eller det är lite olika beroende på olika personer, men vissa klarar av, alltså vissa har kvar mensen väldigt, väldigt länge. Även fast de blir underviktiga och är sjuka.
Men det är det som är intressant också när man tittar på prevalensen för hur många som drabbas av det här. För att skulle man titta då på alla personer som finns i världen som faktiskt har en UNS-diagnos utan ens veta om det, så är det absolut mer frekvent förekommande än vad vi ser idag i vår forskning.
Så det är kanske viktigt att se det, att det behöver inte vara, det behöver inte se ut som ett skelett, men du kan fortfarande ha ett problem som absolut är värt att söka hjälp för.
Absolut inte, och som vi sa, jag tror vi sa det tidigare, de flesta ätstörningarna syns inte på utsidan.
Precis.
Det är viktigt att komma ihåg.
Det finns många, vad ska man säga, rön och myter, och det pratas ju otroligt mycket i media om just ätstörningar. Finns det någon sån här myt som du spontant skulle vilja så här spräcka hål på?
Ja, definitivt. Alltså för det första så börjar där vi nästan slutade förra frågan, det här med att man tror att man ska se ut som ett skelett. Alltså det där vill jag döda direkt, för att det stämmer i de flesta fallen inte. Och sen så kan man gå tillbaka, tittar man historiskt, så när det här fenomenet liksom kom så trodde man faktiskt ganska länge att det berodde på att det var det flickorna, ska man säga också då, det är också en, men det kan vi ta sen, men att det var de flickorna som hade mammor som var väldigt utseendefixerade som fick anorexi då, framförallt.
Case.
Att man liksom, det smittades i vad, hur
man betedde sig och vad hon hade för förhållande till mat.
Precis, dels det, men också kring sin kropp och sitt och ideal och så vidare.
Ja.
Det kan säkert ha en påverkan, eftersom att vi har pratat om att det kanske socialt smittar, men det är inte den största faktorn till varför du drabbas av en ätstörning.
Finns något bevisligen det här är största faktorn?
Nej, alltså jag tror att det är lite det som vi pratade om förut, det där med att det ofta finns komorbiditet, alltså samsjuklighet mellan att inte må så bra, helt enkelt vara nedstämd, ha en låg självkänsla, kanske också självförtroende.
Men hur vanligt är det att få en ätstörning? Finns det någon sån här procentantal?
Du vet, jag tänkte på en sak, på tal om din andra fråga, bara på den här myter. Men jag får svara bara en gång till här.
Nej!
Vi tänkte på det här, för vi pratade, det är så himla viktigt det där med media, medias påverkan. Och man resonerar ju lite så här. Visst, absolut att det kan ha en påverkan. I många fall så tror jag att en ätstörning kan bli värre av att det här, de här idealen liksom målas upp på hur kvinnor framförallt ska se ut. Jo, män också ska man kanske säga. Men det är, måste man ändå säga, att hade det var, alla exponeras för de här bilderna.
Ja.
Men det är inte alla som drabbas av en ätstörning. Och därför så kanske man kan se det som en förvärrande faktor att det finns och trycks på hela tiden.
Absolut,
men när man är i en känslig, sensitiv period liksom, i sitt liv. Men hade det varit det som var den enda orsaken, så hade det varit fler som hade varit väldigt sjuka. Och en sak till.
Kör på.
Pojkar, killar, män drabbas också av ätstörningar.
För det är ju verkligen så här, man snackar ju i princip bara om tjejer som har ätstörningar.
Det är jätteproblematiskt, tänker jag, för de killarna som sitter och känner igen sig i det här. Liksom.
Ja, och för att när det liksom inte ens finns institutionstecken hos det manliga könet.
Nej.
Då när man tror att kanske man har det, så kanske man skjuter bort det just för att säga, nej men vadå, det är inte, män drabbas knappt, eller det är inte alls vanligt, eller vadå, jag är inte utseendefixerad.
Nej, precis. Och det, bara det här att förr i tiden att man tänkte liksom att det bara var flickor som kunde ha det här liksom.
Mm.
Det stämmer inte alls.
Not true.
Nej, it's not true, och det är verkligen sant. Och det som, på tal om prevalens som var din nästa fråga då, så brukar man säga ungefär 1 av 10 är pojkar, eller män.
När det gäller just den här UNS-diagnosen som så jag inte känner till, jag tycker ändå jag har ganska bra koll. Det gör ju att det måste vara extremt många som går odiagnostiserade och ohjälpta. Som följd, för att de bara, men jag är ingen benighet liksom.
Så du menar, du tänker att det finns ett stort mörkertal?
Jag tänker att det gör det. Både tjejer och killar egentligen.
Ja, men det tror jag också. Sen är det ju frågan om vad som är, vad är normalt och vad är inte normalt. Det är det handlar om.
Absolut.
Vad ska diagnostiseras och vad inte, och vad innebär det? Och
får plocka in dig i det avsnittet när vi bara, vad händer med diagnoser egentligen?
Vad finns ens en diagnos i frågan?
Är det allt det här en social konstruktion? Finns vi ens på riktigt? Tack så hemskt mycket Sofie för att du kom hem till mig och drack te.
Jättemysigt.
Ja, då tycker jag att vi går vidare till Malin Lagerstedts intervju.
Hej
Hej och välkommen.
Tack så mycket.
Vad kul att du kunde komma hit.
Ja, det är roligt att vara här.
Ja. Men vi drar igång direkt. Och jag tänkte fråga dig först om du kan presentera dig själv.
Ja. Jag heter Malin Lagerstedt. Jag är nu 27 år gammal. Börjar närma mig det farliga 30-strecket. Har lite underlåsnö för det, lite. Jag är född och uppvuxen i Skåne. Har sysslat väldigt mycket med gymnastik och skidåkning i mitt liv. Rest väldigt mycket. Sen har jag pluggat beteendevetenskap. Och nu idag så jobbar jag som publicerad författare och föreläsare. Föreläser väldigt mycket om ätstörningar och psykisk ohälsa.
Ja, det är ju lite därför vi tagit hit dig.
Ja.
För du ska få dela med dig lite om, jag vill bara säga din skit. Ja, det är lite så jag pratar om mina egna upplevelser. Nej, min skit liksom.
Mitt bajs brukar jag säga.
Okej, vi ska prata om Malins bajs idag.
Ja,
härligt. Nej, men du har gett ut boken Kenneths marionett.
Ja.
Och det handlar om din kamp mot anorexia.
Exakt.
När var du blev diagnostiserad först med anorexia? Eller när bröt det ut?
Jag var 16 år gammal. Hade precis, jag gick första terminen på gymnasiet. Det var en väldigt ambitiös tjej med höga krav på mig själv. Hade stora systersyndrom som skulle ta hand om mina syskon, ta hand om allt och alla och vara duktig. Mm. Det här duktig flickasyndromet liksom.
Yes.
Och gick ut högstadiet med alla MVG. Och det de sa till mig då var, ja men in på naturmalen, det är det du ska läsa, det är där man blir någonting. Natur tänkte jag absolut, det är det får bli då. Och hade väl någon dröm om att jag ville bli veterinär i framtiden, så då var det bara natur som gällde. Började på en privatskola där jag i min NV-klass då helt plötsligt var jag en i mängden. Det var inte längre jag som var bäst i klassen och det var inte längre jag som var NVG-barnet, utan nu var alla NVG-barn. Och det var en ganska stor omställning för mig att helt plötsligt kanske inte vara bäst längre, utan det var väldigt höga krav och helt plötsligt var alla väldigt kompetenta och väldigt duktiga.
Mm.
På skolan var det dessutom så då att man hade en lektion i veckan, eller ja, en lektion i veckan per ämne. Resten av tiden skulle man själv disponera.
Mm.
Och skolan var öppen från 8 till 8 varje dag och på alla lov. Så det var väldigt mycket, det fanns väldigt mycket utrymme för att vara i skolan och man skulle själv lägga upp sin tid.
Mm.
Ungefär som man gör på universitetet lite. Men kanske lite tidigt då. För många fungerade det jättebra. För andra fungerade det absolut inte. För de gick alldeles för lite i skolan. Och var inte tillräckligt disciplinerade. För mig blev det en tvärt emot effekt. Att jag då hade krav på mig att jag skulle vara i skolan nästan hela tiden. Tyckte aldrig riktigt att det räckte.
Nej.
Kände att jag var tvungen att vara på loven. Och kunde aldrig riktigt känna mig ledig.
Det kan jag ju känna igen nu på universitetet. Att man är lite så här. Någonstans måste man sätta ner foten och säga stopp. Nu ska jag vara ledig för nu har jag gjort mina timmar.
Ja, precis. Mm. Och i vår ålder nu, eller när man pluggade, när jag pluggade på universitetet, då kände jag mig lite mer mogen för att ta sådana beslut. Men som 16-åring var jag nog inte det.
Nej.
Den satte väldigt höga krav och liksom siktade mot stjärnorna.
Mm. Och du tränade samtidigt då?
Mm, tränade jag gymnastik på elitnivå, så jag tävlade junior-SM under den tiden. Det var väldigt, väldigt mycket gymnastik och så hade jag väldigt höga krav runt omkring, liksom socialt också. Att man alltid skulle vara med på alla fester och vara en perfekt flickvän och stora syster och dotter och sånt.
Men vad tror du var det som drev dig till att börja liksom kontrollera och ändra ditt ätande?
Det finns ju så himla många orsaker till varför man drabbas av ätstörningar. Och det är oftast inte en orsak som gör det, utan det kan vara någonting som triggar igång det. Men det är många bakomliggande orsaker. Mina bakomliggande var ju min personlighet, bland annat att jag är en sån perfektionist, högpresterande med duktig flickasyndrom. Det ligger ofta till grund för en ätstörningsproblematik. Så det, och då i samband med att jag började gymnasiet och kände att jag inte riktigt räckte till, inte tillräckligt duktig i skolan. Sen i samband med då en incident som var under jullovet när vi skulle åka till Thailand med familjen, och vi blev stoppade på flygplatsen för att tsunamin hade kommit kvällen innan vi ska åka. Och det var ju en jättetur att vi blev stoppade på flygplatsen och inte kom ner i den katastrofen som var där nere. Samtidigt som att det var en oerhörd besvikelse för vår familj, för att vi hade sett fram emot det så länge. Och mamma och pappa var rätt så sönderstressade efter en husrenovering som vi hade haft. Och de hade jobbat jättehårt hela hösten. Så att alla behövde komma iväg.
Mm.
Och så blev det inte det. Och den besvikelsen som blev när vi inte kom iväg var rätt så jobbig. Plus att vi då skulle vara så himla tacksamma för att vi inte hade åkt ner och dött.
Ja.
Så att alla som ringde var ju bara, gud vilken tur att ni inte kom iväg. Och det var ingen som kunde säga, alltså det låter som liksom ett ilandsproblem, så här, gud, jag har för jobbigt att ni inte kom till Thailand på semester.
Mm.
Men det blev det. Och så skulle man bara vara tacksam. Och mamma tog det väldigt hårt, kommer jag ihåg. Min mamma är väldigt stark och jag har alltid känt liksom att vad den är så kan jag luta mig på henne. Men då blev det för mycket för henne. Så i 3 dagar så låg hon liksom i sängen och ville inte riktigt liksom. Och jag tog det på mig då. Tyckte att jag liksom, då skulle jag ta hand om mina småsyskon och peppa dem så att inte de märkte att mamma var ledsen. Jag skulle peppa pappa så att inte han blev för ledsen över att mamma var ledsen. Och någonstans där så rasade liksom för mig. Kom tillbaka till skolan och var ett nervrak istället för att vara utvilad efter jullovet.
Mm.
Och skulle komplettera en matteuppgift för att få MVG då istället för VG. Och när jag då är färdig med kompletteringen så säger min mattelärare att Malin, ja nej det här räcker inte riktigt. Du räcker inte till, jag har sett att väga på dig för att du är inte tillräckligt duktig i matematik. Du räcker inte till.
Oj, det var så, du är inte tillräckligt. Mm. Okej, det är inte den här uppgiften.
Nej,
okej,
då, du är inte tillräckligt kompetent inom
tråkigt
detta.
Tråkigt uttryckt.
Absolut, lite för hårt. Och ja. Just då när, var jag ju liksom på bristningsgränsen. Så det var droppen där för mig som fick bägaren och trilla över. Då kände jag att jag var helt värdelös. Okay. Var inte bra på någonting. Och att jag var helt liksom out of control i mitt eget liv. Så då började jag liksom på något sätt straffa mig själv med att med ett beteende som jag förut, jag har ju alltid älskat mat och kunnat äta som liksom en hormonsprutande tonårskille alltid och aldrig tänkt på hur jag ser ut eller ja, hur smal eller stor jag skulle vara på något sätt.
Mm.
Men då blev det att det som jag älskade väldigt mycket och alltid hade varit naturligt för mig, det skulle jag straffa mig själv med att ta bort och blev väldigt duktig på att kontrollera just maten. För helt plötsligt var det ju någonting jag blev bra på. Jag blev bra på att kontrollera mitt matintag.
Ja.
Hur mycket jag tränade. Och hur mycket jag gick ner i vikt.
Okay.
Så det blev liksom en mani. Och helt plötsligt någon drog som jag blev beroende av att vara bra på.
Mm. Men hur var det här för din omgivning? Var det här någonting som ni redan från början kunde prata om? Eller var det någonting som de såg i familjen?
Vi har en väldigt öppen relation i vår familj. Har alltid haft. Kommer alltid att ha. De märkte rätt så tydligt, rätt så snabbt att jag inte mådde bra. Kanske inte att jag gick ner i vikt så snabbt, men att jag inte mådde bra, det var något som var fel. Jag var mer tillbakadragen, det var ganska låg. Och min pojkvän under den tiden sa då till att vi måste prata med dina föräldrar. Då hade det inte gått så långt, det var bara några veckor in i ätstörningen.
Okay.
Så vi pratade med mamma och pappa och då var de liksom, nej men då får vi får gå och prata med någon morgon så du får hjälp. Och vi tog liksom tag i det, de försökte hjälpa mig hemma med och peppa mig med maten. Och
så det kom så pass snabbt ändå,
stödet? Snabbt kom deras stöd från dem. Och sen så började jag gå hos en socionom på ungdomsmottagningen. Och det hjälpte väl att gå och prata med någon och vi tog tag i det. Samtidigt som att jag var ju inte så smal då, det var inte ett problem som hade gått så långt. Och vi kunde inte riktigt hitta någon riktig, något som skulle hjälpa på riktigt liksom. Och jag blev värre och värre istället då, att ju mer jag mådde sämre, men det fick inte riktigt bukt med liksom de jobbiga tankarna. Och det enda som hjälpte då var för mig att kontrollera mig ännu mer och bli ännu mer manisk i att inte äta och motionera mer och gå ner i vikt. Så kom vi, då gick det 3 månader tror jag, sen så sa socionomen då på ungdomsmottagningen att nej, nu får ni nog, ska vi nog ta Malin till någon som kan detta professionellt. Fick jag börja på barn- och ungdomspsyk i Ängelholm. Problemet med barn- och ungdomspsyk i Ängelholm, eller problemet som är tyvärr ganska mycket inom sjukvården, är att man har kriterier för vad som räknas som anorexi då.
Ja.
Vilka jag inte uppfyller, det är att man ska väga 85% av normal kroppsvikt. Vilket jag inte gjorde inledningsvis när jag kom dit. Utan jag var inte tillräckligt smal för att då tas på allvar. Så jag fick inte prata med psykolog. De tog inte riktigt problematiken på allvar. Utan det jag fick göra var att gå hos en sjuksyster som vägde mig varje vecka och pratade lite med mig. Och det hon gjorde var att lägga fokus på kosten. Jag fick matscheman som jag skulle fylla i varje dag exakt vad jag åt. Vilket bara gjorde mig ännu mer manisk i mitt tänkande.
Det kan ju verkligen hjälpa en att då får man ännu mer översikt eller vad det
är. Ja, och jag visste ju redan exakt vad jag stoppade i mig på liksom grammet. Så det blev ju ännu mer liksom, jag blev ännu mer manisk i det. Plus att det då var väldigt stor fokus på vad jag vägde hela tiden.
Mm.
Vikten. Och då blev jag ju ännu mer manisk att de tar inte mig på allvar, så jag måste visa dem att jag är tillräckligt smal för att vara sjuk.
Mm.
Alltså min största rädsla då var att jag inte var tillräckligt smal för att ha anorexi.
Men det löste sig sen, höll jag på att säga.
Ja, jo, men det gjorde jag. Jag blev expert på att gå ner i vikt. Och det triggades ju av att jag upplevde att de inte tyckte att jag var tillräckligt smal.
Eller såg dig liksom.
Ja, eller såg mig och såg mina problem. Så att då vill jag bli ännu smalare. För att någonstans som ett rop på hjälp. Att men snälla ta mig på allvar. Så det eskalerade och gick under ett halvår. Mer än ett halvår till vi kom dit i mars. Och december nästa år var jag på bristningsgränsen. Då ville inte leva mer. Det gick så långt att jag kände att jag orkar inte mer. Jag vill inte.
Men vad hände då? Vad kom liksom vändningen i det här?
Det var mina föräldrar som satte stopp då. Att då hade det varit in och ut med olika läkare som inte visste någonting. Jag hade blivit avstängd från gymnastiken fram och tillbaka för att min puls låg på 30. Och det är då man inför normalt sett ska sätta in en pacemaker liksom. Men ändå togs jag inte på allvar. Det var ingen som kunde mina journaler. Det var ingen psykolog som pratade med mig. Det fanns liksom ingen struktur. Och jag blev värre och liksom kom till den gränsen att jag vaknade på morgonen och inte ville mer. Att mamma liksom inte fick upp mig ur sängen. Så då sa de att nu räcker det, nu får vi testa någonting annat. Så då kontaktade de en privatklinik i Helsingborg som heter Avenyteamet. Som svarade att jag kunde komma direkt. Så kom vi dit med mig, jag och mamma åkte dit. Jag var livrädd för jag litade inte på någon inom sjukvården. Och ville absolut inte prata med någon. Det var ingen som skulle ta mig på allvar.
Det är en sån här historia som man känner igen. Tyvärr.
Ja. Ville absolut inte vara. Kom ihåg att jag tog på mig jättestora svarta kläder för att jag skulle dölja hur tjock jag var. För att om jag var för tjock så skulle de ju inte ta mig på allvar och då skulle jag inte få någon hjälp. Så satt jag, men när vi kom in där så var det, för det första var det inte som på barn- och ungdomspsyk där det var väldigt kala, strikta korridorer. Där det till och med var en knapp utanpå som man skulle trycka på. För var vänligt tryck på den gröna knappen så öppnas dörren. Så kände man sig lite som ett psykfall på barn- och ungdomspsyk. Här var det liksom, man välkomnades in, det var varmt. Vi kom in i ett rum där det var mjuka fåtöljer. Jag fick en filt, så det var mycket så här värme, det kändes skönt att vara där. Sen satt vi då med en psykoterapeut och en psykgymnast kallar hon sig för. Och då fick jag berätta hela min historia. De avbröt inte, de lyssnade. Sen därefter fick mamma berätta. Och de lyssnade. Och vi fick inte avbryta varandra eller någonting. Vi lyssnade på varandra. Sen därefter så gjorde de någonting som, det var det som jag tror gjorde att jag vågade lita på någon annan igen. Och då sa de att, ja, Malin och Lena, tack så mycket för att ni har berättat. Nu tänker vi så här att nu ska vi prata tillsammans. Om hur vi upplever er historia. Och vad vi tror skulle vara bra för Malin. Och hur vi kan hjälpa Malin. Men istället för att vi går ut och gör det bakom stängda dörrar. Så gör vi det här inför er. För ifall vi har missuppfattat någonting. Eller ifall det är något som är oklart. Så kan vi ta det sen. Och då har ni en chans att berätta. Och där visade de mig i den diskussionen som de hade sen. Att de såg min smärta. Att de såg min sorg. Att de såg problematiken. Och de fokuserade inte en enda gång på vad jag vägde utan hur jag mådde. Att Malin är ju djupt deprimerad. Malin behöver antidepressiva. Malin behöver få stöd av oss. Malins familj behöver få stöd av oss. Och då fick jag liksom, då inleddes liksom den professionella hjälp som jag hade behövt från början. Någon som såg mig.
Shit. Och sen, hur lång tid tog det att, alltså, när man säger att bli frisk och ja, man kan ju glida tillbaka i perioder och det är väldigt, väldigt vanligt att man gör det.
Ja. Där var det en intensiv terapi som höll på fram tills jag tog studenten ungefär, strax efter jag tog studenten. Och efter min student så blev jag så kallat friskförklarad kan man säga, för att jag hade en student när jag mådde bra, fick vara en normal tonåring, kunde äta på min egen student. Så kunde vara ute på kvällarna och ha det roligt som studenter har. Då vände det för mig och sen så gick det bra under ungefär 2 års tid. Sen hade jag ett bakslag där jag mådde dåligt igen ett år och där anorexien kom tillbaka och jag fick gå tillbaka på antidepressiva och tillbaka i terapin. Men den gången så kom jag snabbare på fötter igen. Därefter höll jag mig bra i några år och sen så hade jag ett bakslag till då under min universitetstid. Som också gick snabbare över för att jag har lärt mig hitta verktygen. Ja,
precis. Men det är väl lite, de här bakslagen, kan du liksom förstå varför de kommer? Finns det någon sorts koppling som du gör?
Absolut. Det är ganska lätt, det är lätt, enkel matematik kan man säga. Det triggas ju av andra saker när jag mår dåligt. Som om jag är för pressad eller om det har varit en traumatisk upplevelse i mitt liv. Eller någonting annat har varit tufft. Jag vet att jag inom min skidåkning då skadade mig. Ska dra av korsbandet och var tvungen att operera korsbandet och sen då var lite lätt handikappad och hoppa på kryckor och inte kunna göra det. Jag älskar mest av allt att åka skidor och surfa och allt vad det kan vara.
Fun fact här då är att man är en väldigt duktig skidåkare. Åker iväg och flänger och hoppar och gör volter och saker.
Ja precis, livet är mycket roligare upp och ner än vad det är när man står på fötterna. Men det fick jag inte göra då under ungefär 9 månader och jag tappade lite mig själv i det. Och det var ungefär samma period som skolan var väldigt tuff. Och i det då liksom, det jag hittade tillbaka till då var ju, och det min trygghet var, det var ju anorexin eller ätstörningen. Yeah. För det var jag bra på och där hittade jag. Så att ofta när du har en tung period, då ligger det där och naggar i huvudet att ja, men det är tryggt, Malin, det kan du. Och så tar jag det liksom, då blir det min ångestdämpning att hålla på med det. Så har det varit fram och tillbaka. Så att det är när det är tunga perioder, så är det lätt att man halkar dit igen.
Mm.
För att det är det man kan och det är det man tror kommer lindra ångesten, kan man säga.
Men om vi tar och så här fokuserar på, för att du har ju haft en ganska, ganska ordentlig problematik och varit riktigt, riktigt sjuk. Och för att vända det här till det här friska delen och till hur man tar sig ur det här. För att du är ett praktexempel på hur bra man kan må när man tar sig igenom det.
Absolut.
Det är en hemsk period. Men jag vet inte, jag ser ju bara dig efteråt och bara ser vilken fantastisk människa du är och hur empatisk du är. Men om vi försöker rikta dig till just en person som lyssnar, som kanske har problematik med nätstörning eller som känner någon. Finns det någon råd som du kan ge? Finns det någon speciell, liksom, gör det här eller sök de här människorna?
Det finns mycket, massor med råd. Och jag jobbar ju mycket med det idag för att försöka hjälpa så många som möjligt. Men för den som själv är drabbad, så skulle jag nog bara vilja säga, ge dig fan inte. För det går att bli frisk och det går att bli fri från tankarna. Och det är helt och hållet, idag är jag helt fri. Och jag är inte ens orolig för att jag kommer få ett bakslag. Och det är bland annat min egen bok som har hjälpt mig med att känna att jag är så pass stark nu. Men det går att gå in på HM och prova jeans utan att få panik. Det går att äta vad precis man vill utan att tänka på det. Det går att bli frisk. Men man måste ge sig själv tiden. Man måste förstå att det kommer komma bakslag och inte bryta ner sig eller trycka ner sig själv för mycket då. Sen omge sig med människor som bryr sig. Alltså släng ut alla liksom trådar och händer och nätverk som du har. Man behöver många livlinor. Så jag var lyckligt lottad att ha en fantastisk familj och fantastiska vänner. Och då gymnastiken som hjälpte mig, både gymnastik och skidåkning som hjälpte mig på fötter, som höll mig motiverad. Jag vet att alla, det är få förunnat att ha en sån fantastisk familj.
Mm.
Men att försöka alltid ha någon att prata med. Och jag tänkte mycket på som att jag höll mig till personer som hade en sund relation till mat. Som min bror till exempel då, han är väldigt duktig på att äta och tränar mycket så för att han liksom älskar att spela fotboll. Men han kunde äta vad som helst och han satt ju och drack grädde med mig bara för att jag skulle känna att han drack grädde, jag skulle käka lite spaghetti och köttfärssås. Så det var ingen farligt att äta spaghetti och köttfärssås. Det kan vara rätt skönt att omge sig och tänka på att omge sig med folk som har en sund relation till mat. För då blir man liksom motiverad och inspirerad och känner genuint att det är inget farligt. Men att isolera sig är nog det värsta. Så det skulle jag säga, att försöka att liksom slänga ut livlinor till folk som bryr sig och som finns där. För man klarar inte det själv, man behöver hjälp. Och för de som står bredvid så är det en lång process och det gör ont att titta på. Och det gör framförallt ont när man känner att ena dagen så bara, idag var det ju lite bättre, idag testar hon ju ändå att äta detta som hon inte har gjort på jättelänge. Och sen kommer bakslaget dagen efter när hon eller han för den delen ligger i fosterställning i ångest och inte får i sig någonting. Och så känner man bara, men detta kommer ju aldrig bli bra. Men det framsteget som man gjorde dagen innan är ändå större än den ångesten som är dagen efter. Man måste alltid fokusera på de framstegen man gör, även om det känns tungt. Och sen är det alltid bättre att visa att man bryr sig än att liksom, jag vet att det är många som ser ätstörningar utifrån och tänker att ja, men vad kan jag göra, eller han eller hon kanske blir arg om jag kommenterar eller så. Då kan man tänka på att det är alltid bättre att bry sig och visa att man finns där. Och man behöver absolut inte, och jag tycker man ska undvika att kommentera vikt och matintag.
Eller helt, ja.
Utan och snarare fokusera på, om jag ser att du mår dåligt, finns det någonting jag kan göra? Vad är det som har hänt? Istället för att säga, gud vad smal du har blivit, eller varför äter du ingenting? För det är ju inte det som är orsaken egentligen, utan fokusera på individen. Men att alltid visa att man finns.
Vad tror du är den största utmaningen för en person som har en ätstörning är i det här att bli frisk eller ta sig ur eller förstå?
Det är att släppa kontrollen ju. Man har ju ett oerhört kontrollbehov. Och ofta de som lider av ätstörningar har ju lite typ A-personlighet. Där man i, som person också har mycket kontrollbehov av olika skäl. Och då är det svårt att släppa den kontrollen som man har vad gäller att äta liksom sin matintag och vikt och så. Att våga släppa på den, det är läskigt.
Och det är sjukt läskigt.
Ja, det är ju jätteläskigt. Och det tar tid. Och där, jag gav mig själv tid under en lång tid, liksom, en lång period att successivt släppa på den. Ta inte allt på en dag, utan ge dig själv tid. Liksom.
Delsteg.
Ja, verkligen så. Små steg, göra små framsteg hela tiden. Kanske om man tidigare har ätit enligt ett speciellt schema eller på speciella tider. Kanske ibland våga exponera sig för den ångesten som det skulle innebära att faktiskt äta klockan 8 istället för klockan 6 till exempel.
Mm.
Sådana små delmål hela tiden. Och sen alltid våga tro att det kommer att bli bra. För det är också väldigt svårt när man är i det och, eller när man är på väg ut ur det. Jag var livrädd när jag liksom började bli bättre. Jag kommer ihåg när jag fick tillbaka min mens att jag bara storgråta och sprang in till mamma och var helt liksom, mamma, jag får tillbaka min mens. Och mamma, det är väl jättebra, Malin. Jag bara, nej. Och för mig var det, då var jag ju på väg att bli frisk. Och då skulle jag tappa hela min trygghet och identitet med att vara sjuk i anorexi. För det var ju det jag var, det var ju det jag kunde.
Mm.
Men att man ska våga tro på att man är ju inte anorexian. Man är, jag är ju Malin, jag var ju inte anorexi.
Nej.
Så jag var Malin, att hitta liksom styrkan i sig själv att vara jag utan anorexin. Och att jag inte behövde anorexins som flytväst.
Nej.
Frisk och fri är Riksföreningen mot ätstörningar. Och det är en rikstäckande organisation som finns i hela landet. För Frisk och Fri jobbar jag som föreläsare. Så jag jobbar förebyggande ut och föreläser på skolor och idrottsföreningar. Om självkänsla och självförtroende.
Mm.
Om hur sociala medier påverkar oss. Hur media och ideal påverkar oss. Hur vi kommunicerar med varandra. Och hur man kan påverka sin egen och andras självkänsla genom kommunikation. Och det är förebyggande för att allting inom psykisk ohälsa kommer och bottnar oftast i en dålig självkänsla. Och hur man då kan hjälpa sig själv med att höja den och hur man kan höja andras. Så det jobbar jag mycket med. Men Frisk och Fri jobbar även mycket med personer som är drabbade. Vi har mentorer runt om i hela landet. Som man, och alla som jobbar i Frisk och Fri har tidigare varit drabbade av en ätstörning. Men är fria, friska och fria sedan minst 2 år tillbaka.
Nu ska vi få höra lite från din bok, Malin. Mm. Så jag tänkte bara först och främst tacka för intervjun igen.
Tack själv.
Vi tänkte avsluta Malins intervju med att läsa upp en del ur hennes bok. Och den del som vi har valt kommer från Malins brors favoritkapitel som vi nu tänkte läsa upp här.
Blomman utanför min glasbur. Söndagen efter domen åker jag ut till Lingvallen och berättar för laget att jag inte längre får träna. Jag kommer aldrig att glömma hur omvärlden blev suddig genom tårarna, hur gråten sved i halsen och hur jag ansträngde mig till det yttersta för att behålla lugnet. Rösten och händerna darrar när jag sitter på den blåa hoprullade mattan. Hela laget står runt mig och lyssnar uppmärksamt. Ellen håller min hand, ledsen men samtidigt lättad. Att se dem träna är en plåga och jag önskar så att jag kunde vara med. Hela mars passerar och jag lever som en fånge. Eftersom BUP inte kan göra någonting ordentligt så ordnar pappa EKG-mätaren. Jag får gå en hel dag med den. Den sitter monterad med sladdar över hela min överkropp. Jag ser ut som en robot, ett testobjekt, ett freak och jag skäms när jag går i skolan och sladdarna sticker ut. Alla i skolan tittar på mig. Vissa oförstående och andra medlidande. Jag klandrar dem inte. Det är klart att det ser obehagligt ut med en massa sladdar kopplade till mitt bröst. En vecka senare får vi resultatet. Läkaren förklarar att mitt hjärta är svagt. Min vilopuls ligger som lägst på 30. Slagrytmen är också något ojämn, vilket faktiskt är farligt. Så något bra resultat var det inte. Mamma och pappa har ständig uppsyn över mig. De turas om att leka polis när jag äter. De skjutsar mig till och från skolan, de hämtar mig på lunchen och gör allt för att jag ska röra mig så lite som möjligt. Jag, å andra sidan, gör allt för att slippa äta. Och så fort jag ser en chans till att kunna fuska och inte äta så tar jag den. Jag fortsätter att gå på morgnarna när mamma lämnat mig på skolan. Jag försöker även så fort de inte märker att röra mig så mycket som möjligt. Jag står istället för att sitta, springer upp och ner för trapporna och försöker om möjligt gå istället för att ta bussen. Helt maniskt motarbetar vi varandra. Jag är så trött, helt slut i kroppen och det verkar som om jag blivit misshandlat med ett slagträ. Trots att jag är trött kan jag inte sova ordentligt och jag kan inte vila. Jag får ingen ro att sitta stilla utan måste ständigt röra mig trots att jag blir alltid alldeles yr. Ibland nära att svimma. Men det är som att jag inte kan känna hur trött jag är. Jag orkar ändå ta trapporna. Jag orkar alltid lite till. I skolan pluggar jag flitigt varje dag. Det är svårare att fokusera nu. Jag har svårt att koppla bort tankarna på maten och kontrollen och blir trött och okoncentrerad lättare. Matten och fysiken är kämpiga och varje gång jag inte förstår eller inte klarar en uppgift så känns det som min värld rasar. Jag känner hur jag glider allt längre och längre ifrån mina kompisar. Det är precis som om de inte vet vad de ska säga till mig längre, så om de tycker att jag är knäpp. Och det kanske jag är också. Jag håller mig hemma med mamma och pappa på helgerna, träffar bara Ellen och Henke om jag ska träffa någon. Jag märker själv hur jag drar mig undan från alla mina kompisar, fester och livet, men det känns bäst så. Jag är bara äcklig och hemsk, så det är bättre att jag håller mig för mig själv. Dessutom skäms jag över att visa mig, till och med för mina kompisar. Jag vill inte gärna få en ångestattack när de ser. En vecka senare åker vi till Halmstad för att tävla. Inte jag då, men laget. Jag ska för första gången i mitt liv sitta på läktaren och se mitt eget lag tävla. Mamma har pratat med Jonas och Jessica så de ska kolla vad jag äter under dagen. Jag ser nervositeten hos mina lagkamrater när de förtränar. Ser glädjen när de klarar sina volter och sammanhållningen som bara ett lag kan ha. Jag önskar innerligt att jag fick vara med dem nere på golvet. Hur kunde jag hamna här? Hur kunde jag låta gympan som är det viktigaste för mig bli lidande bara för att jag måste vara smal? Fan också, Malin. Jag tittar ner på min kropp. Jag är ju inte ens smal. Jag träffar gymnaster från andra lag som undrar varför jag inte ska vara med och tävla. Det känns pinsamt att säga att det är för att jag inte äter. För jag menar, så smal är jag ju inte. Folk kommer att tro att jag har problem med maten när jag ser ut så här. Istället säger jag att jag har fått problem med hjärtat, vilket ju faktiskt är sant. Tävlingen drar igång och jag får självklart vara med och defilera. Det känns konstigt att vara på en tävling utan att vara nervös och utan den där riktiga känslan. Känslan av att vara så nervös att jag helst skulle vilja gömma mig på toaletten. Känslan av förväntan över att visa vad jag går för. Och känslan av att hela laget är en person. Tjejerna kör en helt okej tävling med tanke på hur många reserver de tvingats sätta in. Jag känner mig stolt över dem, men samtidigt sorgsen att jag inte kan vara en del av det. Varför kan jag inte bara klara det? Varje volt de utför känns nu som ett styng i hjärtat, som att någon skäller en liten bit från mig varje gång. Jag tittar på tävlingen ifrån mitt fönster utanför gympabubblan och får bita mig i läppen för att inte gråta. Jag känner mig ensam och utestängd. När det är dags att äta sitter Jessica vid min sida och hjälper mig. Tittar uppmuntrande på mig för varje tugga jag tar. Det känns bra. Jag måste kämpa för det här. Jag vill ju tillbaka till gympan, till mitt liv. Jag äter hela pastasalladen och några köttbullar och försöker slå bort tankarna att det är mycket mat. Att alla kommer att titta på mig och tycka att jag är tjock och konstig. Jag gör det för gympans skull. När vi åker hem är jag mer motiverad att försöka kämpa. Vem är jag om jag inte är gymnast? Jag och Ellen har sedan en tid planerat att bjuda hem några killar från Jönköping som vi träffade i Val Thorens när vi festade en av kvällarna. Jag har frågat mamma och hon har lite diffust sagt att det nog skulle gå bra. Det hade varit det enda jag sett fram emot sedan avstängningen från gympan och uppbrottet med Roberto och nu har veckan kommit. Den här helgen ska vi försöka få killarna att komma ner. Men när jag frågar mamma och pappa blir det blankt nej. Det förstår jag väl, att de inte kan släppa mig en hel helg med tre killar. Jag klarar ju inte att ens att äta själv, så hur skulle det gå? Jag försöker säga att Ellen kan hjälpa mig, men det fungerar inte. De vet efter Val Thorens att det inte är ett alternativ. Jag vet inte hur länge, men länge ligger jag där i min säng och stirrar ut genom fönstret. Jag har bråkat med mamma och pappa. Varför kan de inte bara låta mig vara och leva mitt liv? Smärtan och ilskan har nu gått över till en tomhet som jag aldrig tidigare upplevt. Jag ligger där, helt tom. Jag känner ingenting, är helt likgiltig. När Ellen sedan ringer kommer känslorna och smärtan tillbaka. Gråtande berättar jag för henne att jag inte får. Ellen låter lite besviken men tröstar mig med att hon förstår. Efter samtalet känner jag mig lite lättad, men gråten sitter där ändå som en klump i halsen och jag pendlar mellan att känna mig sorgsen och tom. Jag vägrar göra något på flera timmar, så när det blir eftermiddag släpar mamma ner mig från vinden. Vi åker en runda, säger hon. Mamma packar ihop matsäck och låter mig sedan övningsköra ner till stranden. Hon vet att jag älskar att köra och att det alltid brukar få mig på bättre humör. Vi ställer bilen och börjar promenera. Det är riktigt vackert vårväder, solen skiner och det är varmt. I skogen är det grönt och vackert. Träden har precis fått sina knallgröna blad och på marken ligger ett vitt täcke av vitsippor. Det är vackert så det gör ont. Mamma pratar och jag lyssnar utan att säga så mycket. Likt ett barn går jag, trollbunden och tittar runt omkring mig. Vitsippor är det finaste jag vet och hur de täcker hela skogen med ett vitt täcke, nästan som snö som man bara vill kasta sig i. Min uppmärksamhet fångas plötsligt av en ensam vitsippa i diket. Där står den helt ensam, så vacker, oskyldig och oberoende. Jag sätter mig ner utan att kunna slita blicken från den. Vad är det, Malin? Vad gör du? Mamma böjer sig över mig. Jag tittar på blomman och det hugger till i hjärtat. Tårarna börjar långsamt rulla längs kinderna. Det känns, börjar jag tyst, det känns som jag sitter i en glasbur. Instängd, fångad. Jag kan se allt det vackra, all lycka, allt det fina och roliga, men jag får inte vara med. Mamma sätter sig ner och lyssnar lugnt på mig, men hon rör mig inte, som om hon är rädd för att jag ska sluta prata. Jag är inte värd något. Jag får inte vara med. Jag kan se allt men jag får inte röra det. Jag får inte, kan inte vara en del av det. Titta på vitsippan, mamma, så fin den är. Den har alltid varit min blomma. Men nu står den där och jag får inte vara med den. Jag kan inte känna den. De där lyckliga vårkänslorna som jag alltid får, de finns inte. Jag kan inte känna dem. Jag får inte känna dem. Det är som att de inte är för mig. Jag får bara vara i min glasbur. Jag får inte vara med. Jag tittar upp på mamma och nu gråter hon också. Hon tar mig i sina armar och vaggar mig fram och tillbaka. Jag vet att det är jobbigt, Målan, men jag finns här. Jag ska hjälpa dig. Jag hjälper dig. Du är inte ensam. Vi klarar det här tillsammans. Jag får inte vara med, mamma. Det gör ont. Kan det inte bara gå över? Varför får jag inte vara med? Viskar jag mot hennes bröst. Jag vet. Och jag önskar att jag bara kunde trolla bort det, gråter mamma. Och där vi sitter vi sen, mitt i skogen och gråter bredvid en liten vitsippa. Mamma. Det svåra med situationen var att hon var instängd hemma för att hon inte kunde ta hand om sig själv. Hon klarade ju inte att äta själv, så vi var tvungna att ha henne hemma. Och ju mer vi höll henne hemma, desto mer ångest fick hon. Desto mer betungande blev det för henne. Jag kommer ihåg dagen som igår. Jag tog med henne ut i skogen, i naturen som hon älskade, för att hon skulle få lite frihet. Hon var frånvarande och svår att nå. Det var mest ångest och ilska. Men när hon kom ut i skogen den dagen så släppte hon fram något annat. Hon visade sina känslor när hon satt där med vitsippan. När hon inte ens kunde ta in eller känna naturen och blommorna som hon alltid älskat. Då visste jag hur illa det var hos henne känslomässigt. Hon kunde inte känna någon glädje. Allt var bara svart. Hon brukade inte säga till mig hur hon kände utan bråkade bara om maten och alla våra samtal handlade om maten och motionen. Men nu pratade hon med mig. Hon berättade hur hon kände eller hur hon inte kunde känna. Att se henne sitta där och förtvivlat titta på sina favoritblommor hjälpte mig att förstå henne. Förstå hur svårt och svart det var inom henne, hur ont det gjorde. Jag kände en maktlöshet samtidigt som jag visste att som mamma kunde jag på något sätt ändå hjälpa henne. Även om jag inte visste hur. Jag visste att jag måste söka svar och att jag inte fick ge upp. Hur hopplöst det än kändes, hur ont det än gjorde att se henne lida, så måste jag ta nya tag varje dag med oförminskad styrka. Jag sökte svar överallt. Jag hade hittat en specialistgrupp, Huddinge-teamet, som jobbade med anorexi. De sa att värme, vila, mat och social kontakt var saker man inte fick tappa och skulle jobba mycket med. För mig som mamma var detta något greppbart och något konkret jag kunde hjälpa henne med. Jag kunde se till att hon var varm och inte frös hela tiden som hon gjorde för att hon var så smal. Jag kunde se till att hon vilade genom att sova med henne. Jag kunde mata henne och jag kunde försöka få henne att träffa kompisar. Se till att Ellen och Henke var hos oss så ofta som möjligt och att de fortsatte gå i skolan och åkte ut och träffade sina gympakompisar.
Ja, det var alltså våra intervjuer. Jätteintressant tycker jag, alla de här grejerna. Och jag som inte kanske själv är drabbad och sådär. Så jag har verkligen fått upp ögonen för, och speciellt det här att det faktiskt inte syns på utsidan på många, att du behöver faktiskt inte vara underviktig för att ha en ätstörning. För det har man nog som någon slags, eller jag har det i alla fall, eller har haft som en bild att då är man väldigt smal och att det kanske syns på utsidan. Men det är verkligen inte det.
Nej.
Det sitter verkligen i huvudet, som vi pratar om.
Men jag tycker det är så intressant, för jag blir nästan mörkrädd när, i och med att jag känner igen mig så mycket i det, så börjar jag tänka massa på så här min historia, och man, jag är ganska analytiskt lagd liksom, så jag funderar i de banorna ganska mycket ändå. Men det är så här, jag vet inte, det är så många som jag pratar med, så när jag lyfter det här och säger att det har varit en period och det har varit jobbigt och sådär, som bara, ja, men jag har också haft det, och även fast man inte fick en liksom ordentlig ätstörning, så var det ändå så här, det var ändå problem där en stund som man liksom sen lärde sig hantera på ett eller annat sätt. Och jag tycker det är så himla intressant, för att grundmekanismen i det här, som jag ser det, är att man är i en sorts oroligt läge, saker och ting är oklara, någonting är sorgset eller jobbigt, om man har ingen kontroll.
Nej, så och, det blir en kontrollgrej.
Ja, och det är ju verkligen så här. Ja, och det är så sjukt, för att det är ju en av få saker som man gör varje dag som man verkligen helt kan kontrollera själv.
Mm.
Det är ju så här, du kan ju tvinga näs i vattnet, men du kan inte få den att dricka.
Yeah. Alltså, men samtidigt så kan man inte, eller jag tror också att det blir väldigt tydligt för någon med en ätstörning hur, eller men det sociala klimatet och vad som förväntas av en i matväg och hur mycket socialt umgänge som faktiskt sker över mat.
Ja.
Att man kan känna att, nej, men jag vill inte gå på den här festen för det kommer vara middag innan, och att man liksom bygger upp de här problembilderna baserat på.
Jag hade ju så här, jag hade ju svårt för alkohol ett tag där, för jag bara, det är så mycket kalorier. Så jag drog ner på sociala av den anledningen.
Ja.
Vilket gjorde att jag, alltså jag har aldrig känt mig så ensam. Nej, som när jag hade problem med maten.
Så det blir ju så ensam sjukdom.
Ja.
Men jag kan tänka mig att det känns väldigt skönt i efterhand, det som du nämnde, att när du pratar med folk, att de då öppnar sig tillbaka och säger, men jag har också haft problem med det här. Att det måste kännas väldigt skönt.
Det
också
tycker jag överlag. Att
möta andra i det efterhand.
Det känner jag överlag faktiskt, när det gäller om psykisk ohälsa eller allmänt problem. För att allting som är, jag vet inte, allting som är tufft känner man sig rätt ensam om.
Mm.
Och man skäms lite fast man inte borde, men man gör det ändå.
Ja.
Jag gjorde det som tusan. Men det är verkligen en bekräftelse varenda gång jag pratar om det.
Mm.
Att det är bra att dela med sig, för att man är verkligen inte den enda.
Nej, det var jätteskönt för mig med ADHD också, ett sidospår. Men, men det är jätteskönt med den enkänningen och känna att jag är inte en alien liksom.
Nej, men så jag skulle väl säga så här, till de som funderar, till de som är osäkra eller till de som känner någon som är, för att vad som är grejen lite med det här är ju att det är lätt ett mönster som man lär sig av någon annan. Att det finns en social faktor i ätstörningar som man liksom inte kan glömma bort. Att det är typ, om man ska säga, smittar i någon situationstecken. Det är värt att gå in och typ kolla på Frisk och Fris hemsida.
De har jättemycket bra information.
Ja, för att då man behöver inte aktivt kanske söka hjälp till en början, utan man kan gå in och läsa och lära sig mer.
Mm.
Och kanske känner man igen sig, så kanske det är värt att gå vidare med det.
Mm.
Om inte, så är det kanske bara en period, och då är det också okej. Okay, för att alla har perioder när det är lite tuffare. Och då kan man ha det lite svårt en stund.
Mm.
Och det är, man behöver inte bli rädd för att det ska bli något stort.
Nej, det är viktigt att prata om det bara.
Mm. Så där är vi väl färdiga för idag.
Ja.
Och tackar er som har velat lyssna på oss den här stunden.
Ja, tack så mycket.
Alla er där ute, alla våra fans som vi har nu efter två avsnitt.
Nej, jag vill också passa på att påminna om det är någon som har någon synpunkt, någon fråga, någon tanke eller bara vill få känna någonting om podden, så får ni gärna mejla oss på kontakt@skaffainsikt.nu och bara skriva, ja, men skriva vad ni tänker och känner, så blir vi glada.
Sen har vi också en producent nu som hjälper oss med klippandet av den här podden. En fantastisk människa som heter Remi och bor här i Lund och pluggar också. Så det är han och hans produktionsbolag som tar hand om klippningen.
Ja, det är ju värt jättemycket. Det är så svårt att göra sådana grejer själv.
Jag är inte teknisk alls. Jag hatar teknik. Så att jag...
Det är bra att vara poddansvarig.
Jag vet. Jag älskar när man kan komma undan tekniken. Och det uppskattar vi.
Ja, så stort, stort tack.
Så, hej då för den här gången.
Hej då.